Ja, men hej på er! NHL Puls är tillbaka med mig, Adam Johansson, och Viaplays Jonathan Lindqvist. För första gången på flera månader så sitter vi faktiskt i samma rum. Vi är på samma plats här på jorden, Earth, som man säger det borta. Jag
ja, då har vi varit over där ett helt tag nu. Så att...
Exakt. Hur står det till?
Jo, men det är bra. Lite om jag är trög idag så får du ta på dig det, eftersom att jag bad om påtår och du kom tillbaka med vatten.
Ja, jag hörde inte frågan, men om koppen, för det.
Men i övrigt så är det utomordentligt. Hur är det själv?
Jo, men det är bra. Jag är faktiskt spänd på det här avsnittet, för vi ska ju först ta oss an någon slags halvtidssummering i tanken av säsongen 22-23. I princip alla lag har spelat över 40 matcher just nu av grundserien, och vi ska drafta varsitt lag. Målvakt, två backar, tre forwards och även en coach är tanken. Men först och främst skulle jag vilja ha någon typ av analys av det vi har sett hittills den här säsongen. Om det är någonting som sticker ut.
Oj, det var en bred fråga.
Mm, du får tolka den hur du vill.
Ja, men det som står ut för mig är väl att det känns öppet. Boston har ju sett otroligt bra ut. Men jag vet inte om man är beredd att tro att de är så bra givet förväntningarna för säsongen. Alltså typ så här, hade Colorado haft Bostons poäng total nu, då hade vi nog alla tänkt att det här är liksom...
Det är över nu.
Det är över nu, typ. Mm. Men i och med att många liksom var lite tveksamma till Boston, så vet jag inte om man är övertygad om att det här liksom är verkligen laget att slå. Även om de såklart är en av favoriterna och kanske den största favoriten just nu. Men poängen här är att det känns otroligt öppet. Det är väl den spontana reaktionen jag har på det.
Jag håller med. Förra säsongen var ju i mångt och mycket en oerhört underhållande säsong. Men det dog ju lite efter nyår. I princip alla divisioner var ju fastställda vilka som skulle ta sitt slutspel och inte.
Ja, framförallt öst var ju klart.
Ja, det var några...
var ju lite öppet, men öst var ju helt dött, typ.
Men just nu så lever ju alla divisioner. Vilket skulle både på öst- och västsidan. Jag ska säga det att i Metropolitan så är det Carolina som leder. Atlantic, Boston. I Central är det Dallas och i Pacific är det Vegas. Nu nämnde du Boston här att de verkligen har haft en fin säsong så här långt. Men av de andra tre lagen där, Dallas, Vegas och Carolina. Vilka är du mest förvånad över att de toppar sin division? Och här vet jag att du kommer inte säga Carolina. Så då blir det något av lagen på västsidan.
Men man måste ju säga Dallas. Alltså vi hade våra frågetecken för Vegas också. Kanske framförallt på grund av målvaktspositionen. I och med att Robin Lehner missade säsongen. Men det har ju löst sig. Men där har man ändå vetat någonstans att det finns en bra grund. Men vad Dallas gör... någonstans måste man säga att det här är ett lag som verkligen maximerar sin potential. Man måste ge Peter Bourque cred. Alltså. Han får ju resultat överallt där han är. Han väntar ju på sin första Stanley Cup-ring, men det här är liksom... Ja, men han tog San Jose till final. Tog Devils till final. Var väldigt bra med Vegas också, även om det inte blev en final där, men en conference-final i alla fall. Och så gör han det här med Dallas nu också, så man måste ge honom lite cred här faktiskt. Och nämna honom, det är ju ett år där det känns som det finns ovanligt många väldigt starka kandidater till att vinna Jack Adams, men han måste i alla fall nämnas där.
Ja. Dallas har ju varit fantastiskt bra den här säsongen. Vi var ju båda osäkra på om de ens skulle ta sig till slutspel. Det var ju ett 50-50-lag för att spåna. Men tittar man i Central, då är det väl ändå Colorado som man har en del huvudbryn kring. Nu har de haft en besvärlig skadesituation hela säsongen, men just nu på en sjätte plats med 43 poäng. I slutändan så tror jag att de kommer ta sig till slutspel. Men är du förvånad över att de inte har skrapat ihop fler poäng med tanke på dominanta de var i fjol?
Jo, men det måste man ju vara. Även givet skador så hade man förväntat sig lite mer. Och det är nog farligt att tro att det bara ska vara trycka på knappen också. Så är det inte alltid. Så att någonstans så måste det ju, nu är vi halvvägs in på säsongen och vi får se vart det tar väg med skador. Men de är ju i en situation där liksom, det går fort att hamna i det läget när man har vunnit, där man blir lite tunna. Bredden försvinner fort när folk ska ha betalt. Och nu har de ju liksom, nu har inte alla kontrakt kickat in här, va? McKinnon är ju fortfarande inne på sista året på sitt.
Precis.
Men de har i alla fall signat upp alla spelare i stommen, är ju på på större kontrakt nu. Så att det blir ju svårare och då kan det ju bli sämre av skador. Så att, det är klart jag tror att de klarar det, men ändå.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nu hoppar jag mellan lagen lite här i NHL. Men det är ju det här som är så extremt imponerande med Tampa. Att de säsong efter säsong tar sig till slutspel och är så dominanta och övertygade på det sättet de gör. De har, vad är det, tredje bäst poängsnitt i Atlantic och just nu ett ganska stort avstånd till Florida som är på femte plats i den divisionen. Alltså man är ju förbryllad varje vinter att de lyckas, John Coopers gäng.
Ja, verkligen. Och Atlantic ser ju urstark ut. Jag menar, ska du snacka Stanley Cup-favoriter i ett vakuum, om vi då tar bort vägen till final eftersom att man måste gå igenom sin egen division, men bara så hur lagen ser ut, då kan du hävda att du i Atlantic har tre av de fem främsta favoriterna med Boston, Toronto och Tampa. Alltså på rak arm, jag tycker Carolina har hemma i den gruppen. Colorado eller Vegas kanske, men alltså de är ju absolut med där. Och det är extremt imponerande. Och jag tror att det där är någonting som över tid tror jag kommer ändras hur vi ser på lags prestationer. Förut har vi ju bara tänkt i titlar när man pratar om de största lagen. Och det är ju fortfarande viktiga, så ska man aldrig komma ifrån. Det handlar om att vinna. Men om man pratar Tampa och man ser liksom fyra finalplatser sedan 2015. Jag tror de har ytterligare två eller tre conference-finaler.
De har en plump under de åren.
Ja,
och det är Columbus när de blev svepta.
Ja, de missade ju slutspelet också typ 2017 eller någonting.
Ja, just det. Just det.
Två år kan det vara efter de gick till finalen första gången. Men sen den stora plumpen då. Men samtidigt de hann en rekordsättande i grundserie. Och det ska vi också komma ihåg. Att, alltså, att det är ju en extrem bedrift att göra så starka grundserier också. Men
undrar om inte Boston kommer ta det den här säsongen. Poängrekordet. 68 poäng på 40 matcher hittills. Kan mycket väl ryka.
Ja, det är otroligt imponerande. Men som sagt, den där Atlantic-diskussionen är ju superintressant. Och det känns som att man kan landa i Tampa, Toronto igen här i första rundan.
Mm,
och det vore ju väldigt kittlande.
Alltså, du nämnde ju Vegas där. Och att de kanske inte har förvånat oss lika mycket som Dallas att de leder sin division. Men de har ju faktiskt studsat upp på ett oerhört bra sätt efter att ha missat slutspel i fjol. Och målvaktssituationen, du nämnde den lite kort i alla fall. Robin Lehner out hela säsongen. Logan Thompson, som han har alltså egentligen genom hela säsongen presterat på en så pass bra nivå att han har hjälpt Vegas till den där platsen. För att vi ska komma ihåg det, han är ju, det är en Calder-kandidat. Han är fortfarande inne, han räknas ju fortfarande som rookie.
Ja, och det är ju jag vill inte ta någonting ifrån honom. Men jag tror att man, exemplet här är vad man ser, att riktigt bra lag klarar sig behöver inte världsklass målvaktsspel.
Så det är egentligen produkt av Bruce Cassidys system?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det liksom det möts halvvägs. Han är ju en målvakt som har en stor talang och förmåga liksom. Men samtidigt så är Bruce Cassidy en coach som har presterat väldigt bra defensiva resultat under sin år i Boston. Vegas som lag med den trupp de har är ett lag som har gjort det bra defensivt under många år. Så att det är väl en helhet någonstans och det tror jag man kommer att se mer och mer att lag satsar på. Ett annat exempel på det är ju Toronto faktiskt som inte alls får cred för det men har varit de senaste två säsongerna i alla fall ett väldigt starkt defensivt lag och legat bra till i många defensiva parametrar. De chansar istället för att spendera draftkapital eller talangkapital på att trade till sig målvakter så tog de två målvakter gratis. De fick ju till och med ett tredje rundeval var det för Murray, för Tom Murray eller sånt där.
Ja, jag kommer inte ihåg det på rak arm faktiskt.
Det är inte, och där är en intressant trend som man ser igen att Karl Dubas där upplever jag känner att vårt lag är så stabilt att jag kan chansa lite på det här och se vad det räcker till.
Alltså backarna du nämnde där, eller backspelet kanske i Toronto och deras defensiv. Alltså om man ska prata APK, användning per krona, så får de ut extremt mycket av sina två...
Är det en term?
Ja, för mig är det. Jag brukar faktiskt köra den i podden rätt ofta. Jag vet inte om du har märkt det. Jag har säkert sagt det 5-6 gånger igen, eller puls. Ja. Genom åren som du har poddat.
Ja, jag har svårt för förkortningar. Okay. För att citera Pelle Hägglund.
Gillar inte akronymer.
Poddfavoriten när han, när jag började på... Jag en gång för väldigt många år sedan nu. Det finns alltid plats att skriva ut hela orden i tidningen.
Ja,
och det finns alltid plats i podden att säga hela orden.
Okej, okay, användning på kronor då. Är du nöjd då?
Ja.
Ja. En annan poddfavorit, jag vet inte om Uffe Häggqvist.
Ja, inte lika ofta.
Jag vet inte om name-droppa honom lika ofta. Han sa ju det från början att skriv hellre ingenting än långt. Eller skriv hellre kort.
Pelle sa... Skriv kort helst inte alls.
Kort helst inte alls, så var det. Men jag tror att det är Uffes.
Ja, jo, den är väl ärvts. Den där är jag väggarna inom åren.
Ja. Vi har ju sagt, eller pratat om flera lag här som har, kanske inte enbart överraskat i positiv bemärkelse, men som har flygit väldigt högt den här säsongen. Vi måste ju vända på det också och prata om några besvikelser. Och jag kommer ju inte ifrån, med tanke på fantasy jag hade på dem inför säsongen, så är Columbus det lag som har... underpresterat allra mest. Jag trodde ändå att de kunde vara ett wildcard-lag. Nu är de absolut sist i Metropolitan. De kommer inte ta sig slutspel. De är ju långt ifrån det racet. Vad är det som inte funkat? Vi har ju pratat om målvaktsspelet, att de inte har fått det under den här säsongen. Men det är mycket annat som har fallerat i Blue Jackets.
Ja, det får man ju verkligen lov att säga. Jag menar, nu ska jag inte säga att jag har... fokuserat jättemycket på Columbus den senaste tiden.
Riden?
Ja, men vi hade ju dem när vi gjorde Finlandsmatcherna i Tammerfors. När de mötte Colorado. Och då levde ju hoppet fortfarande lite. Men redan då så kände man ju att, och det här är ju länge sedan nu. Det började på november. Då var det så här, ja, de måste liksom typ gå fullt här mot Colorado. För att det ska, vilket de inte gjorde, för att inte det här ska bara bli för jobbigt. Men det enkla svaret är väl, som du var inne på, målspelet. Korpis Halvor var lite bättre där på slutet, men Meslikens har haft en jättetung säsong. Och någonstans så var det väl det som man ändå trodde skulle kunna göra, att de var med lite grann. Att Meslikens ändå har känt som att han har potentialen att vara en topp. Sen topp 10 målvakt kanske, inte topp
15 kanske.
Ja, topp 15 däremellan.
Så här, Laine har varit skadad i omgångar. Mm. Wierenski är ju borta för hela säsongen. Det är klart att det har bidragit, men jag tror vi sa det i höstas en gång att jag har i alla fall upplevt Columbus i de matcher jag har sett dem som otroligt ledarlöst. Att när de faller, då faller de extremt djupt i matcherna. Det finns ingen riktig botten i deras prestationer.
Nej, och där kan man ju prata kanske lite grann om kultur, för att utifrån sett, och det är alltid svårt att säga om, så känner man inte att det finns det där. Det finns inte de typerna. Jag upplevde när man bevakade dem då att Jakub Voracek försökte vara lite grann av den figuren. Jag kom ihåg från en presskonferens då när han liksom... Det var han och... Jag kommer inte ihåg. Säg att det var Boone Jenner eller någonting. Men den andra spelaren fick en fråga om deras spel och... den spelarens val, och sen tog Voracek själv liksom och så här tillade att men det här är inte bra nog, alla måste vara bättre från si och så upp till si och så, liksom alla måste pressa bättre, och liksom försökte, upplevde jag sen ett budskap där via media, lite som en coach gör ibland, att de använder media för att sända ett budskap, för de känner att de når inte fram internt. Alla testar internt först såklart, och det har garanterat Voracek gjort också. Så är det ju. Samtidigt är det ju ett lag som, jag tror inte, som sagt, vi trodde att de kanske kan vara med i utkanten av wildcard.
Exakt.
Alltså det är ju...
Ja, men de är ju botten tre i ligan.
Ja, men så är det. Om du kollar på det här lagbygget. Det är ett lag som har en av de...
Bara Chicago har tagit färre poäng.
Tunnaste centerpositionerna i ligan. Ja. Just nu. Det finns potential där, men just nu är den väldigt tunn. Backsidan är ju väldigt svag på högersidan. Och som du var inne på, alltså Wierenski är med en landsvägsmil deras absolut bästa back.
Ja, 100%.
Och med han borta liksom, då blir det ju väldigt tunt där också. Och sen har du liksom, jag har ju varit lite skeptisk till Gaudreau som en spelare som kan driva det fullt ut. Jag vet inte varför, det är för att jag är en dinosaurie och tycker att den är för liten eller någonting, men jag har inte den känslan.
Du tror inte på Bedard där framöver heller?
Nej, men han är ju satt.
Ja, jo, de där stockarna, det är låd, det har vi pratat om tidigare.
Det är en helt annan grej. Laine, vet vi vad det är i det här laget. Laine är en spelare som inte kan driva det på en nivå. Han har inte visat de tendenserna någonsin. Han är en avslutare och där är han extremt bra. Men vi har väl egentligen aldrig sett Patrik Laine på något sätt driva en kedja eller liksom vara en härförare spelmässigt. Så sett.
Ja, det är sant. Men vänder man på det så hade jag ju en tanke om att några av deras topptalanger skulle ta ytterligare kliv. De har ju flera första rundare i Adam Boqvist, Kent Johnson och Cole Sillinger är väl också första rundare, har jag för mig. Och spelar i den åldern 19, 20, 21, 22 som de här är. Det är ju då det brukar kunna ta fart. Och jag tänkte med att åtminstone en, kanske två, tre, fyra av dem skulle ta det klivet den här säsongen. Det skulle göra Columbus till ett mycket bredare lag.
Mm.
Och det ska man säga, samtliga av de här har ju kanske tagit steg tillbaka i sin utveckling.
Ja, det var lite otur för Boqvist, han åker på skada där också när jag höstas.
Väldigt, jag 8 matcher bara.
Ja, väldigt dålig timing. Fanns ju istid från dem att ta där. Men ja, det har du ju rätt i. Men där finns ju potentialen och det är ju det som är grejen som jag känner i Columbus nu, att det här är inte hela världen.
Nej.
De har redan en hyfsat bra talangbank. Det här är ju som jag var inne på förut, det är rätt draft att vara med. Inte bara för Bedard. Jag menar, slutar du där nere i botten så kommer du få en bra talang.
Ja, är du topp 5 i den här draften så har du ju kanske till och med en färdig NHL-spelare nästa säsong redan.
Mm. Den stora X-faktorn för Columbus och som kan påverka hur de agerar vid deadline, för i min värld är det bara att sälja av, det är att Jarmo Kekäläinen har varit där så himla länge utan att få resultat och att han någonstans måste få ett tydligt besked från ägargruppen, att de säger att vet du vad, det är okej. Okay. Riv ner det, du får en sommar till. Alternativt att man litar på att han liksom gör sitt jobb ändå och säljer som man ska. De har ju några spelare, Gustav Nyqvist till exempel, om vi då ska prata ur svensk perspektiv, som de kan sälja som vid deadline. Men jag...
Vet du vem symbolspelaren i Columbus är den här säsongen? Den här svaga säsongen. Och nu får du förstå mig rätt här. Det är Marcus Björk. Alltså, det är ju oerhört kul att se att han kan ta en NHL-tröja och bidra på det här sättet. Men han är deras poängstarkaste back. Och då har han bara spelat 26 matcher. Och att han kan gå från bespottad i Brynäs till att bli en ordinarie back i Columbus, det säger väldigt mycket om den organisationen och dess slagstyrka för tillfället.
Mm.
Och sen så här, jag gillar Marcus alltså både som person och spelare, så det är ingenting ont om honom. Men det talar väldigt mycket om Columbus och deras trupp 22-23 säsongen, ska jag säga.
Ja, så här är det. På ett sätt är det en förlorad säsong, men på ett sätt är det inte det, för att det är det här de har behövt. Alltså de har ju haft problemet av att ofta vara helt okej. Okay. Så jag menar, de har ju aldrig haft en supertalang. Alltså Rick Nash är ju det närmaste de kommer. Och han var ju en väldigt bra spelare på sin tid. Men för mig är inte en power forward och en målskyttens spelare du bygger en vinnare kring. Det enda undantaget jag kommer på i modern tid är väl, och då menar jag också en ytter primärt, det är Jerome Ginla. Jag kan inte komma på någon annan spelare av den typen som liksom har varit den bästa spelaren i en Stanley Cup finalist.
Mm.
Men jag glömmer säkert någon. Jag har inte tänkt igenom det här innan.
Nej. Nu har vi lyft några av lagen. Utropstecken och frågetecken kan man väl säga. Visst skulle vi kunna prata om Anaheim och urusla de har varit och även Vancouvers kaotiska säsong. Det är väl det mest underhållande och omsusande laget.
Vancouver måste vara det lag vi har pratat mest om.
Ja, jag tror faktiskt det. Och det har ju varit för att det har varit sådana trade-rykten och vi har Patrik Alvin där som GM och det finns ju mycket svensk fokus från vårt håll. Så jag tycker att vi nöjer oss där och sen hoppar vi till dagens uppgift.
Mm-hmm.
Säger du om det?
Ja.
Mycket bra. Det vi ska göra nu i alla fall är att jag och Jonta ska drafta ihop varsitt lag med en coach också. Som jag sa tidigare, målvakt, två backar och tre forwards. Och här tar vi ju varannat val helt enkelt. Vi ska lyfta fram några av de bästa spelarna den här säsongen. Du ser att jag har en liten papperslapp här. Jag kommer lägga den i någon av mina händer, knyta nävarna och sen får du välja höger eller vänster.
Innan vi gör det, jag vill bara ställa en fråga där vi förtydligar det här.
Ja.
Handlar det om att ha det bästa laget baserat på den första halvan säsongen eller det bästa laget för resten av säsongen? Alltså det lag man skulle drafta för att vinna Stanley Cup?
Nej, utan det är det första alternativet.
Okay.
Vi ska hylla de som har startat 22-23 väldigt bra. Så vi börjar helt enkelt med att du får välja höger eller vänster näve.
Som en hyllning till The Great Equalizer, Deontay Wilders högerslägga, så tar jag den högra näven. Jaha, den var tom.
Den var tom och det betyder att jag har första valet.
Varsågod.
Vem tror du jag väljer då?
Ja, jag har en magkänsla.
Ja, nej, men det här är jag ju glad över såklart. För nu blir det Connor McDavid på min centerposition. Det givna valet såklart. Jag vet inte om jag behöver motivera det, men sin generations bästa spelare. Han har 79 poäng så här långt. Han skulle kunna nå 150, vilket vore helt sjukt. Den överlägset bästa spelaren i... Eller överlägset bästa spelaren ska jag inte säga Edmonton. De har ju trots allt Dreisaitl där bakom, men det är han och tysken som ska göra om Edmonton ska ta sig slutspel även den här våren. Och jag vill säga också att vi draftar ju verkligen efter position. Vi kan inte sätta en center som ytter här. Vi kan inte ha tre centrar på forwardsplatserna. Det håller jag ganska nitiskt på. Är du med på det?
Okej.
Okay. Jag tycker att det är viktigt. Ja, men McDavid i alla fall tar plats i mitt lag.
Oj. Vi måste ju tänka lite strategiskt här också. Får man ta ytter som ytter eller ska det vara ett kant också?
Nej, ytter som ytter. Du kan placera en höger fora på vänster sidan, det är helt okej.
Då väljer jag... Jag tar David Pastrnak.
Ja.
Som väl är... Ja, men alltså, han håller ju ett 60 plus målsnitt.
Ja, ja.
Och är i diskussionen om att vara den bästa yttern i ligan. Det största en av de målfarligaste spelaren och i den här Boston-skolan också en tvåvägsspelare. Så att det blir Pastrnak.
Ja, jag köper det. Bra. Intressant också att han gör det här under kontraktsår. För varje omgång och månad som går så känns det som att han blir bara dyrare och dyrare för Boston.
Ja, så är det ju. Och... Ja, det här är en intressant grej. Liksom. Han börjar ju närma sig att han får fundera om han vill ta rabatt eller inte.
För att... De har ju sin lönestruktur där.
Ja, exakt. Och någonstans så... Han kommer bli deras bäst betalda spelare och han kommer tjäna dubbla miljoner, tvåsiffriga miljoner per år. Det är 10 uppåt liksom. Jag kan inte tänka mig någonting mindre än det. Men frågan här är ju liksom om han skulle verkligen pusha, då snackar vi liksom...
12?
Ja.
13?
Ja.
Alltså med tanke på att lönetaget kommer höjas de kommande säsongerna så känns det ju superrimligt. 96 som han också är. Så att det är nu han ska få det stora kontraktet. Mitt andra val. Eftersom att jag har säkrat centersidan och är väldigt nöjd med det så kommer jag att titta lite längre bak i laget och plocka en svensk back, nämligen Erik Karlsson. Han leder ju backarnas poängliga. Han är Sharks stora stjärna. En kandidat i Hart-racet också. Ska man prata assist så ligger han topp 3 i hela ligan faktiskt också. Och 5 mot 5 poäng så är han ju en topp spelare. Jag undrar om det är så att han till och med är tvåa bakom Connor McDavid. Så Erik Karlsson känner mig väldigt nöjd med att sätta ut på min högerbacksplats.
Ska vi tänka liksom att de här ska funka ihop också nu?
Alltså du får göra det.
Ja, men då gör jag det.
Det ska ju uppstå lite kemi såklart.
Ja, men då kommer jag bara... Jag har inte tänkt igen där alls faktiskt, ska jag väl säga. Men jag sitter och kollar här på spelare så inser jag att det skulle vara otroligt kittlande att se ligans kanske bästa playmaker med David Pastrnak.
Jag vet vem du tar nu.
Så jag kommer ta Nikita Kutjov.
Ja. Så nu har du ju kanterna.
Som är trea i den totala poängligan. Två
och
ett.
Etta i assistligan. Nej, jag har McDavid gått om.
Connor
Mm.
gjorde ju någon assist i natt. Så att han har 44 kort som var 43.
Slet jag sönder mina kalsonger. Ja, ja det, nödvändig det information till dig och lyssnarna. Alltså jag såg dem mot Anaheim. Jag satt och tittade på den matchen i morse. Jag måste bara säga att Dax är fruktansvärt dålig den här säsongen. Alltså visst att de har tagit väldigt få poäng, men deras försvarsspel. Mm. Det är osia, alltså trots att det är lite rink så ser det ut som en stor europeisk rink i deras zon när motståndarna är där. För det är sådana ytor och, som de bjuder motståndarna på i varje match. Förvånar hur svaga de kan vara faktiskt. Jag trodde ändå lite på Anaheim den här säsongen. Med Klingberg kommer in, kanske Gibson kunde studsa tillbaka.
Ja, man trodde absolut inte att det skulle vara så här dåligt.
Nej, McTavish, ja, och så vidare. Då är vi inne i tredje rundan. Och ska vi gå på tänket att men de ska funka ihop. Då är det ju rätt givet för mig att plocka Leon Draisaitl. Vilket jag...
Ja, men hallå, han är ju center.
Ja, men de brukar spela.
Nej, det är därför jag lämnar han. Du får inte ta honom. Det var din ja, regel.
Men, ja, men han brukar ju vara ytterfåra i den första
Nej, sedan. Han spelar tillsammans när de toppar laget. Då kan jag ju säga, ja, men då tar jag... Ja. Alltså, han okay, spelar ytterfåra i powerplay.
Ja. Vet du vad jag inser nu? Det är att säsongens sensationsspelare kommer lämnas utanför båda våra lag.
Ja, det är mycket som pekar på det.
Ja. För det låter ju som att du kommer ta Draisaitl och inte Tage Thompson.
Inte helt säker. Jag funderar fortfarande.
Mm, okay.
Men i och med att du tog McDavid så tänkte jag att nu har jag tid att fundera på center.
Ja. Jag skulle vilja hitta, även fast McDavid gör väldigt mycket mål, så ser jag honom framförallt kanske som en framspelare. Nej, han har hela paketet, det spelar egentligen ingen roll. Jag kan inte hålla mig från Jason Robertson. Det är två namn jag står och funderar på här, eller tre egentligen. Och jag funderar på hur du kommer välja härnäst. Det är det som jag kör Robertson. Det är han är ju den där första kedjan i Dallas som vi har lyft så många gånger i NHL Puls tidigare. Funkar jättebra med Hintz och Pavelski, men den kedjan kanske är lite Robertson-driven om vi ska vara helt ärliga. Han gör mål på alla sätt. Han har ett oerhört bra skott, men lurig runt kassen. Stor och stark. Uppåtgående kurva. Ja, men kommer säkert sluta topp 5 i målligan och kanske till och med poängligan också. Så nej, Robertson tillsammans med McDavid är framme.
Mm. Jag kommer ju försöka hålla ihop min trend här och tänka att det ska funka ihop. Jag tycker att det finns fler bra alternativ på högersidan i försvaret. Så jag kommer ta en vänsterback nu.
Ja.
Och här finns några alternativ. Men jag känner att den spelare som bäst kombinerar enorm offensiv, näst flest poäng av alla backar i hela ligan, delar detta i målligan, med en otroligt förbättrad defensiv, fysisk pondus.
Jag är irriterad på mig själv nu.
Och kanske faktiskt en av hans bästa back den här säsongen.
Ja, du tar
Rasmus Dahlin.
Ja. Alltså det var ju en oerhört stor miss av mig att inte ta honom. Det hade varit himla gött att se ett svenskt backpar där. Ja. Och det gör det ju lite svårare för mig här med vänstersidan faktiskt, vem vi ska plocka in där. Men jag väljer att gå på ytterligare en forward här. Och det finns ju ändå rätt många att välja på. Men någon som jag... Alltså senaste 1,5-2 åren har tänkt är en av de absolut bästa i hela ligan. Och jag tror till och med att han var på din hart röstsedel i fjol. Du får rätta mig om jag har fel nu när jag säger hans namn. Men jag kommer inte ifrån att Kirill Kaprizov och det värdet han ger till Minnesota är så enormt. Det finns kanske ingen spelare i hela ligan som betyder så mycket för sin organisation. Sen kan man ju absolut prata om McDavid och Carlson och andra. Men att se honom där tillsammans med Robertson och McDavid, ja, det är väl en våt dröm för alla GMs där ute och hockeyälskare. Så att, ja, men Kaprizov, McDavid och Robertson. Och Minnesota har också studsat tillbaka här efter en ganska svag start och är ju ett slutspelslag för tillfället. Jag tror att de kommer sluta 2-3 där i divisionen också. Så det betyder också någonting att han har hjälpt dem tillbaka.
Ja, men det är ett bra val. Jag kommer då välja att säkra upp min backsida. Och med all respekt för Adam Fox, som jag vet nämns av många som en Norris favorit i nuläget.
Hans underliggande siffror är väl kanske bäst i hela.
De är extremt bra.
Ja.
Så här tänker jag gå på lite gammalt helt ögontest och välja en spelare som har några poäng mindre och kanske lite sämre course procent. Men jag tänker inte säga nej till Cale Makar.
Nej, den är inte dum. Men ser man till, som vi ändå ska göra nu, alltså bara se till 22-23 säsongen, så är väl egentligen Fox alltså före honom. Inte bara i poängligan, utan om man ska titta till helheten. Colorado är inte slutspel, Rangers är där. Fox har de där underliggande siffran, snittar en poäng per match. Alltså...
Ja, jag vet, han har ju... Fox är ju... Alltså, det var en debatt här. Det är inte så att jag tyckte att det är givet.
Nej, det förstår jag.
Men det jag landar i är att för mig så kan Cale Makar göra mer. Och det är framförallt... Är han Fox en av de absolut smartaste spelare i ligan? Men det är Cale Makar också. Och han har en helt annan fysisk kapacitet. Såklart med skridskåkning. Men det framförallt som står ut för mig är hur han kan hantera fysisk spel i försvarszon. Hur stark han är i kroppen. Och där har han en dimension som glöms bort lite som Fox inte har. Och som jag sa, jag går lite på ögontestet här. Deras siffror är ändå ganska lika. Framförallt poängproduktionen skiljer bara några poäng. Men Fox, om han... Alltså så här, skulle han vinna Norris Trophy i halvtid om det fanns en sån, skulle inte det vara helt fel?
Nej.
Demideck presenterar Fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Ja, och då är det ju dags för mitt näst sista val. Jag tänker vi kan ta en sammanfattning här lite kort bara. Du har säkrat din backsida. Det är Makar till höger och det är Dahlin till vänster.
Yes.
Fortfarande ledsen över att jag missade Dahlin när jag hade honom up for grabs där på mitt... tredje val. Och sen framåt har du Kucherov på ena sidan och Pastrank på andra.
Ja.
Och jag har McDavid i mitten, Robertson till vänster eller höger, beroende på vem jag kommer ta här på slutet då. Och sen har jag Erik Karlsson på backsidan. Och Kirill Kaprizov, såklart. Jag har ju min trea klar där framme. Och då tror jag att det här spelar inte så stor roll egentligen, inser jag nu, vilken position jag tar, om det är målvakt eller back. Eftersom att du är färdig med din backsida, så den jag väljer kommer ju vara kvar även i sista rundan. Men jag kommer ta Connor Hellebuck. Jag vet att det finns, nu kommer du antingen vara Sorokin eller Ullmark här, och jag vet att det finns lika starka case för de två. Men jag tycker ändå att Hellebuck har varit den bästa målvakten, och sett till hur viktig han har varit för sitt lag, vilket jag värderar väldigt högt, så tycker jag att han sticker ut i förhållande till Ullmark och kanske även Sorokin. Sorokin är väl där och tampas, men i Bostons fall, så du var inne på det finns så många lager där i varför de har varit bra. Alltså, de har en oerhört bra backsida. Montgomery har ju kommit in och lyft det där gänget efter flera år tillsammans med Bruce Cassidy, och framåt så har de ju både spets och bredd. Så visst, Ullmark All-Star, oerhört bra den här vintern. Men jag tycker att Hellebuck är svårt förbi honom. Så han blir min målvakt där.
Ja, men då kanske jag ska haka i vad du sa. Och säga att det finns så många anledningar att Boston har varit så bra. Då landar jag att den som är högst ansvarig för att det här laget presterar egentligen på fulla cylindrar kanske är en väldigt bra tränare. Så jag tar Jim Montgomery som min coach. Jag tror att det här, alltså, det var ingen som trodde på det här av Boston inför säsongen. Och det mycket beror på att Linus har varit så otroligt bra, men jag vet inte. Han verkar vara en härlig prick också.
Ja, men sen...
jag vill att de ska ha lite kul med ett gäng, och Montgomery verkar vara en sköning. Så att det finns tränare jättesvårt, för det, jag vet inte ens, nu när jag har valt honom så kanske jag är så här, fan, det finns många andra bra så. Men jag kör på honom.
Ja, men jag köper det. Och sen finns det ju den där historieskrivningen också. Att han har gått igenom det alkoholmissbruket, blev sparkad av St. Louis och nu tar han revansch i Boston. Jag tror att det...
Dallas.
Ja, det var Dallas.
Han fick gå från Dallas fick ny chans som assist St. Louis.
Så var det.
Och sedan
fick komma in på det, var inte det var inte kicken från Blues. Bara, helt rätt. Nej, men det är jättebra att du rättar med det. Och jag tror att de där sakerna talar väldigt, inte bara för att Boston är bra. Jag tror att det talar väldigt mycket för att han kommer ta Jack Adams den här säsongen. Mm. Att juryn gillar det där.
Ja, och alltså någonstans så går han lite på vatten. Alltså, jag tänker att det kan vara med coacher som det är med spelare. Att de kan ha riktigt bra säsonger. Att jag sitter inte här och säger att Jim Montgomery är den bästa tränaren i världen. För det är han inte. Jag ser, du ser vad sådana som... nu ska inte jag hjälpa dig för mycket här. Men jag tror att du har några kandidater.
Ja, jag har redan.
Men vad sådana som, vi nämnde Peter Boer, ja. Bruce Cassidy, Mike Sullivan. För att nämna några. Vad de har gjort över tid. Så tycker jag att man väljer håller dem högre. Men den här säsongen så kanske Montgomery är den bästa tränaren.
Mm. Nu har jag bara vänstersidan i mitt lag kvar på backplatsen. Och nu kan jag ju börja rabbla lite namn här bara för att du och lyssnarna ska förstå vad jag tänker. Josh Morrissey har ju varit otroligt bra för Winnipeg. Tvåvägsback som verkligen har hittat poäng för den här vintern också. Han har 39 pinnar på 41 matcher. Quinn Hughes, ja men oerhört sevärd. Framförallt i offensiv väg har ju en del betänkligheter när det kommer till det defensiva. Det är absolut två bra namn. Jag tycker Jacob Chychrun har efter skadan varit riktigt, riktigt bra för Arizona. Ska bli intressant att se om man tradas här innan deadline också. Men jag... även Miro Heiskan, vi får inte glömma bort honom heller hur bra han har varit för Dallas. Men jag tycker så här. Det är lätt att bli lite fartblind när det kommer till hockey. Kanske framförallt NHL som spelas över 82 matcher. Att man bara fokuserar på den senaste månaden eller senaste 90 dagarna och glömmer bort hur det såg ut i början av säsongen och de första månaderna. Mm. Och en back som var kanske bäst då tillsammans med Dahlin och Karlsson, det var ju en annan svensk, Hampus Lindholm. Som efter att Charlie McAvoy kom tillbaka har fått lite mindre PP-tid, men är ju fruktansvärt viktig fortfarande för Boston. Spelar fortfarande PP och han spelar boxplay också. Och just när vi pratade kring det kemimässiga så kan jag ju se att han och EK65 skulle funka väldigt bra tillsammans. Så jag, efter missen med Dahlin, känner jag ändå att jag kan argumentera verkligen för att det här svenska backparet med Lindholm Karlsson står sig väldigt, väldigt bra när man ska sammanfatta den första halvan av säsongen och de prestationer vi har sett från Hampus Lindholm.
Ja, alltså du var ju på väg mot att göra något riktigt bra här och sen tänkte att fan, snyggt av dem. Och sen sumpade du på mållinjen. För att du tänker ju rätt här. Men spelaren du skulle ha valt med det här resonemanget är, nej, han har inte haft en så bra säsong. Det är Jacob Slavin. Som ju fortfarande är den här kanske bästa defensiva back.
Ja.
Gör en jättebra säsong i ett av linjens bästa lag. Hade du valt Slavin, ja, då hade du lyft patten. Hampus, jättebra. Och,
men jag är såld på att det är två svenska backar.
Ja, jag märker det. Ja, okej.
Ja, men Slavin är ett jättebra namn. Sen, han blir ju lite bortglömd just för att han inte gör de poängen som vi har pratat
om
tidigare.
Ja, han var den som var, när jag tänkte med Dahlin där, så var väl Slavin den som var närmast. Kanske Heiskanen på vänstersidan. Morrissey började inte så bra, man hade gjort mycket poäng. Sen har hans underliggande siffror kommit upp sig väldigt fint och sånt där. Men jag är inte såld på hur mycket av Winnipegs framgång och Morrisseys framgång som Morrissey själv driver. Jag säger inte att det inte är så, men jag är inte övertygad.
Vet du vad jag inser nu?
Ja.
Får du ens välja Dahlin som vänsterback? Eller snarare så här, du får nog inte ta med Carl som högerback. För Dahlin spelar på högersidan.
Inte alltid.
Ja, men det är lite som med Dreisaitl eller centerpositionen. Han är ju typ alltid på högersidan.
Alltså han har ju ändå spelat vänsterback den absoluta majoriteten av sin karriär.
Jo, men den här säsongen har han ju varit på högersidan. Samuel som vänster.
Vi sa ju ingenting om det. Vi sa bara att vi skulle komponera dem. För du sa att yttrarna var fria. Jag sa bara att jag ville komponera laget.
Ja, men då,
så att de ska passa ihop.
Okej, men om du säger det, då vill jag ta tillbaka mitt Lindholm-val. I så fall. Då vill inte jag låsa in Lindholm. För jag har tänkt bara vänsterbackar, högerbackar här. Annars hade jag tagit en annan spelare. Och jag får inte ta Slavin, kan vi säga.
Nej, du får ju ta... Alltså så här, de ska ju funka tillsammans. Alltså jag är ju väldigt trygg på att Alin kan spela vänsterback eftersom att han gjort det.
Ja, ja, absolut. Det kan jag också se framför mig. Men jag fokuserade egentligen enbart på vilken position de har haft den här säsongen. Oavsett om det var en forward eller back vi diskuterade. Jo.
Det var ju bara centerpositionen.
Jag vet, men det är viktigare som jag ser att backarna får stå på rätt sida än ytterforward.
Ja, men då så. Ja, du får välja en. Det är ju upp till dig.
Alltså det...
Vill du ha en right back?
Ja, alltså man blir ju lite så här lockad. Alltså Fox, Karlsson, McDavid. Så har vi Robertson och Caprice som snurrar runt där. Alltså, det... alltså jag går all in på offensiven och så glömmer jag det blågula spåret och allt som heter defensiv och tar Fox.
Vem spelar till vänster då?
ja, det är den stora frågan. Mm. Det är ingen som är naturlig på vänstersidan av de två.
Nej.
Men jag tar nog Fox på vänstersidan. Och Erik på höger. Okay. Nu har jag bara coach kvar. Och du har bara målvakten kvar.
Nej, jag har centern kvar också.
Ja, just det, du har två val. Jag var ju först ut. Precis.
Och jag är ju tacksam att du släppte den bästa målvakten ligan åt mig. Så du kunde ju vänta med det här valet. Men med all respekt för Conor Hellebuck som du tog. Och även för Linus Ullmark som gör en fin säsong så... tror jag att Ilias Rocken är svaren på det. Och det finns ett par grejer. Målvakter är ju... kollar man underliggande siffror så har Ullmark lite bättre statistik än vad Sorokin har. Som Sorokin är i sin tur klart för Hellebuck till exempel. Men sett till laget som helhet så tror jag, och sett till vad han gjorde i fjol och sånt där, så tycker jag att det finns... väldigt mycket som får mig bekväm att säga att Ilias Rokin var den bästa målvakten den här säsongen.
Ja. Alltså Hellebuck, Sorokin.
Ja, Hellebuck är inte fel heller.
Jag nej, tror att alltså, vi vinner bäst den här. Jag kommer inte klaga om det är så att Sorokin tar det.
Det är inte fel om någon av dem tar det.
Alltså,
det är inte
fel om Ullmark får det heller.
Nej, precis. De tre känns väl alla som värdiga.
Alltså ska vi komma, det är faktiskt halva säsongen kvar. Mm. Alltså det är lätt att glömma.
Nej, men vi pratar här och nu.
Ja, absolut. Sen hörde jag Jim Montgomery prata det om hur de kommer resonera med målvaktssidan för resten av säsongen. Att de fortfarande, trots att Ullmark har varit väldigt, väldigt bra, så har även haft sina skadebekymmer och kanske inte kommer upp i den nivå vi har känt honom vid tidigare. Så ser ju de det som en 1A och 1B-lösning fortfarande. De kommer ju få stå ungefär lika många matcher resten av säsongen också. Och jag vet inte om det är rätt faktiskt med tanke på hur het Ullmark har varit. Hur ser du på det där?
Det är klart att det finns en poäng att inte spela en målet för mycket. Vi ser ju färre och färre målvakter som är liksom upp och nosar på 60 matcher. Och i deras fall så finns det ett sånt värde av att få igång Swayman också till att vara... Han har åtminstone visat att han kan vara en genomsnittlig NHL-målvakt. Och att de vet att det finns. Att skador händer. Formsvacker händer. Alltså man vet aldrig. Men det är klart att i det här läget när Ullmark har gjort det han har gjort, då handlar det ju, tycker jag, kanske mer om att maximera Ullmarks form. Men i det arbetet så ligger det ju att hantera hans slitage och arbetsbörda. Så att om vi säger att Ullmark landar på 50 starter, då är det ändå 32 kvar för Swayman. Det är ganska många.
Sant. Då är det vem jag ska ställa ut på coachbänken. Och ja, du sa ju Peter Bohr. Absolut, han funderar jag på. Även Bruce Cassidy och vad han har uträttat i Vegas. Tycker också Sheldon Keefe, alltså, förtjänar sitt beröm för att ha tagit Toronto till andra plats i Atlantic efter en ganska tuff start. Samma sak med Lindy Ruff. Det går ju att applicera samma tänk där. Även fast Devils har dippat här de senaste veckorna. Men jag kommer inte från att så här, form är temporärt. Kvalitet är konstant på något sätt. Och därför tar jag Rod Brindamore som min tränare.
Oh, bra val.
Han är den tränare som har hjälpt Carolina till en topplats återigen i Metropolitan. När det här summeras så kan jag absolut se att de vinner den divisionen och får en bättre rank inför slutspelet. De kommer ju inte kanske rå på Boston, men jag skulle absolut kunna se framför mig att de slutar två i hela ligan. Man pratar ofta om att det är ett systemdrivet lag och då går det ju att liksom hänvisa det till vem som tränar laget och där står ju Brindamore. Så att Jag känner mig trygg med att han också kan strukturera upp försvaret med Foxconn och sånt där.
Mm. Då har jag min center kvar då.
Ja, och det är väl, vi ställer frågan nu öppet så här för lyssnarna, nu när jag har valt också och du kan bara liksom välja vraka bland alla centra. Är det Thompson och Dreisaitl enbart du tänker på?
Nej, det här kommer att vara vattendelen tror jag, där, som kommer att avgöra om folk vilket lag folk föredrar.
Okay.
Men jag tänker ju återigen lite grann som jag gjorde med backparet, att för mig är det viktigt med leftare och rightare. Pasterna Kucherov, att de ska funka tillsammans. Även Makar Dahlin tror jag skulle funka bra tillsammans, för att de har den här, båda har kapaciteten att ta defensivt ansvar när den andra fyller på. Lite Taves Makar-grejen.
Alltså, jag undrar om jag vet vem du kommer
att
ta.
Ja, jag kommer att ta ett riktigt tipsterval här.
Jaha, okej. Okay.
Jag kommer att ta den spelaren som jag tycker nummer ett skulle funka väldigt bra som ankar med de här två. Nummer två är tillräckligt bra defensivt. Det är inte Patrice Bergeron, men han är en extremt bra defensiv spelare, bättre än både Thompson och Dreisaitl skulle jag säga. Men fortfarande en av de absolut bästa offensiva spelarna i ligan.
Får jag gissa innan du väljer? Eller vill du presentera det?
Jag har ju byggt upp det här nu, så att man förstår vem det kommer vara. Men ändå en spelare som är, ser jag nu här, 6 poäng per match för center i NHL fortfarande. Sidney Crosby.
Ja, det var han jag tänkte gissa på. Mm. Men inte alls dumt.
Nej, jag känner mig väldigt nöjd faktiskt.
Ja, någon jag tänkte kunna vara på utkanten lite här i centerdiskussionen ändå, det var Jack Hughes. Kanske inte just för hans defensiva kvaliteter, men för det sättet han har drivit Devils anfallsspel tillsammans med Jesper Bratt. Sen Nico Hischier har väl varit den bästa tvåvägscentern i det gänget, men jag tycker att Hughes steg för steg nu börjar etablera sig som en verklig elitspelare i NHL.
Ja, men med Jack Hughes tänker jag att potentialen kanske är en topp 10 spelare, kanske topp 5 när han är som allra bäst.
Mm.
En spelare som bör kunna vara hugga på toppen av en poängliga när allt faller på plats. Han är ju lite av en fattigmans...
Och du drog ut på...
Ja, men jag funderar...
Fattig där.
En fattigmans McDavid med touch av Johnny Gaudreau på något sätt.
Just för hans tunnhet i benstommen.
Exakt. Nej, men alltså han har den här grejen av att han är ju liksom McDavid otroligt, alltså, bra på att skapa saker med sin teknik och skridskåkning. Han är väldigt farlig genom mittzon. Såklart inte lika bra skridskåkare, men liksom har den här grejen som är McDavid, att det går snabbt. Och blicken, snabba händer. X-faktor med kreativiteten från som Gaudreau då, men han är inte den här stora fysiska kraften. Där till exempel en sån som McDavid, vilket man märker i ett slutspel till exempel, man glömmer bort att Conor McDavid är ganska stor och ganska, är en kraftfull spelare också.
Ja, man kan gå in i beast mode på ett sätt som Hughes kanske inte kan.
Och, så
McDavid tillsammans med Seagrass. Den kombon.
Ja, men lite sådär då. Han är ju en rik man, Trevor Seagrass.
Ja, verkligen. Ja, det stämmer
men,
bra.
Men för mig är det så här att Tage Thompson, såklart en helt fantastisk säsong, han kan göra helt sjuka saker. Jag kommer tillbaka till det här att det är alltid svårt att veta exakt vad som är hönan och ägget, och framförallt med spelare man inte har sett arbetsprovet. Så att, nej, där känner jag att Crosbys helhetsvärde är större. Dreisaitl är ju väldigt spännande, för att han är ju liksom en spelare som på något sätt är i diskussionen om att vara både den bästa målskytten och passaren i hela ligan, vilket är helt sjukt.
Vad är det som gör att du inte väljer honom då? Han är ju inte en kass spelare defensivt.
Nej, han är ju en bra boxplayspelare och sånt där, men Dreisaitl har, tycker jag, och han kan dominera i vissa matcher, men han har haft svårt att över tid prestera starka defensiva resultat, och därför tänker jag en sån spelare som Crosby är så pålitlig. Du vet vad du får. Sen tänker jag också lite, som jag har tänkt lite i helheten, att så här, har jag Kucherov, har jag Pasternak. Dreisaitl är liksom lite tårta på tårta, medan Crosby tillför något helt annat till en sån här formation.
Säg som det. Hade Dreisaitl varit kanadensare så hade han stått där på
centerposition. Det är ju sjukt, för Dreisaitl är ju typ min favoritspelare i NHL. Alltså,
ja, jag är faktiskt förvånad.
Han är ju
fast ändå inte.
Ja, men...
Jag vet hur mycket du gillar Crosby också. Och det gör så här att jag funderar på, hade du haft kvar ditt coachval nu, så hade du ändå tagit Mark Sullivan.
Nej, vet du vad? Jag tyckte att mitt... jag är ju nöjd med mitt lag. Jag tycker att det är bättre än ditt. Men du hade ett bättre coachval. Brindan Moore var det bästa coachvalet.
Okej.
Där tabbar man. Jag kommer inte ens på när vi räknade upp. Det var svagt.
Ja, jag känner att jag gjorde en miss. Jag tog Robertson i tredje rundan istället för Dahlin. Jag hade gärna sett Dahlin och Karlsson tillsammans. Jag tror det hade funkat faktiskt, även fast båda kanske lite mer offensivt viktade. Vi ska nu sammanfatta våra lag för alla lyssnare. Och sen ska vi lägga ut det här på sociala medier också, för folk rösta vem som har det bästa säsongslaget. Och vi trycker på det återigen. Det är prestationer den här säsongen, 22-23, fram till dagens datum 12 januari. De flesta lag har spelat över 40 matcher. Något lag har spelat 39, något uppe på 44, men det är inom det spannet vi är i alla fall. Det är inte någon så här framåtblickande analys, utan det är bara från september till idag, oktober till idag. Jag har på tränarbänken Rod Brindamore i mål, Connor Hellebuck till höger, Erik Karlsson till vänster, Adam Fox centerpositionen, Connor McDavid och på kanterna Kirill Kaprizov och Jason Robertson.
Ja, och jag har Jim Montgomery som coach. Ilja Sorokin i mål. Cale Makar till höger. Rasmus Dahlin. En spelare som kan spela till vänster. Till vänster.
Jo, jag vet att han kan spela.
David Pasternak får ju spela till vänster. Och Kucherov till höger. Och så har vi den ultimata vinnaren Sidney Crosby i mitten.
Ja, det är två bra lag. Ja. Verkligen. Det vi ska göra nu, det är att vi ska sätta ihop ett svenskt lag för 22-23 säsongen tillsammans. Mm-hmm. Och vi kan väl säga så här, det finns tre platser som är tokgivna. Och det är ju Linus Ullmark, Erik Karlsson, Rasmus Dahlin. Mm. Och vi har pratat om dem redan, så vi kan väl bara sätta ut dem direkt, va?
Ja, exakt. Och det enda man kan göra är ju nämna bubblare. Jakob Markström har ju inte haft en jättestark säsong med hans standard. Men det var lite upp och ner, stundtals bra. Men det är ju han som är bubblar där och... På backsidan så måste du väl landa i Hampus Lindholm som är närmast.
Har inte Anton Forsberg den bättre säsongen då? Alltså, han har inte varit lika bra som i fjol heller, men Markström har ju tyvärr då dippat ordentligt i år.
Ja, kanske.
Om vi ska ta andra spaden, tänker jag.
Nej, jag säger Markström.
Någon som jag blev glad av att se, det är Söderblom. Att han har fått chansen i Chicago. Och faktiskt gjort det rätt bra när han har spelat,
ja,
också.
Ja, precis. Och där har väl också lite grejen av att det säger ju lite om, som vi var inne på med Columbus och Björke, var Chicago är.
Ja,
att han får chansen nu. Men han gjorde framförallt först i början. Den gjorde han väldigt bra. Så att, det är bra. Men på backsidan, Hampus Lindholm. Sedan ska vi absolut nämna Rasmus Andersson för alltid. Lite bortglömd.
Första PP-back i Chicago. Man väldigt bra backsida. Chicago. Calgary, såklart. Ja. Man väldigt bra backsida.
Ja, och liksom en spelare som inte bara är ett offensivt vapen. Han är viktig för dem. Käkar många minuter. Så han är ju också där. Kanske till och med före Lindholm.
Ja, alltså han är ju inte med i diskussionen om de bästa backarna den här säsongen, om man ska prata svenskar. Men Erik Gustafsson och hur fin han har varit för Washington. Det är inte så många rubriker om honom.
Nej, det har ju varit proppen nu där på slutet.
Ja.
Sen han blev den femte svenska backen i hattricken.
Är det quiz nu?
Det har haft förut, tror jag.
Ja, vi verkligen haft det.
Så jag tror de andra fyra.
Ja, Erik Karlsson är där. Gjorde den här säsongen.
Yep.
Lidas.
Yep.
Salming.
Yep.
Jag tror... Nej. Klingberg tänkte jag säga, men jag tror... Nej, jag tror inte han är där.
Nej. Det här är ju...
Jag tror att... Oliver Ekman Larsson.
Nej. Det är en nu aktiv back. Gjorde sitt tredje mål i ett sadden avgörande. Fint att du har hattrick på. Mot New York Islanders.
Edman?
Nej, ingen hattrick fan heller.
Han Edler har gjort det?
Nej, det är bra tänkt.
Ja. Nej, men du får berätta nu. Nej, vänta! Kan Hampus Lindholm ha gjort det?
Ja.
Ja, det var han som gjorde öppet mål.
Nej.
Nej, det var inte han. Okej.
Okay. Han gjorde det i sadden. Mot Islanders, som jag sa för 30 sekunder sedan.
Jag tyckte mig höra öppet mål. Var du inte det?
Nej.
Har jag hittat på det?
Ja.
Det kanske var... Du, när du sa sadden så fick jag för mig att...
Jag kan ha sagt OT. Kört lite svängelska.
Ja, skitsamma. Lindholm är i alla fall den fjärde backen. Och då är Gustafsson den femte då.
Mm.
Kul för honom. Och alltså... det gör ju spekulationerna i somras om honom ännu mer anmärkningsvärda, att han tydligen var en hårsmån ifrån att skriva på kontrakt med Djurgården. Att han skulle tillbaka och spela. Alltså tänk att sätta honom i Allsvenskan den här säsongen, bussa runt ner till Västervik och upp till Umeå och sätta honom på Allsvenska isar när han har den här säsongen och snittar, vad är det, 0,70 poäng per matchen och sånt där.
Ja, men det här är ju Eriks tyvärr ständiga kamp, att han har haft, alltså hans offensiva kapacitet har ju alltid funnits där. Han är ju en av de mjukaste svenska backarna någonsin på offensiv blå. Otrolig touch. Men inte hittat ett sätt att liksom vara effektiv över hela banan i den utsträckningen som krävs för att han verkligen ska etablera sig. För jag menar, som återigen, spelet med pucken är ruggigt, ruggigt bra. Han har ju en 60-poängs säsong på CV:t liksom.
Ja, och det har du quizat mig om förut, hur många svenska backar som har nått upp i de nivåerna. Och det är inte så många.
Nej.
Det är typ Hedman, Karlsson, Lidas och någon till. Det är inte många.
Ja, Börje har också gjort det.
Börje också gjort det.
Jag tror inte att det är någon fler. Nu går jag inte det på rakar, men Oliver har inte... Jo, John har gjort det. Oliver har inte gjort det. Klingberg har gjort det. Klingberg har 67 tror jag som bäst.
Ja. Men alla de sållar vi till topp 10 backar i den svenska NHL-historien. Det, så snackar man absolut inte om Erik Gustafsson.
Mm.
Och det är väl defensiven som ligger om fatet.
Klingberg är en gränsbuck. Är han en topp 10 svensk back?
Intressant diskussion. Då skulle han kunna klämmas in
han
här.
Han skulle kunna klämmas in där. Då har de någonstans. Fyra norrsvinnarna.
Mm.
Niklas Kronvall.
Ja, han är ju där. Absolut. Sett till vad han vann och ja, vad han betydde för Detroit under lång tid. Oliver Ekman Larsson. Ja. Alltså var ju med i Norris-diskussionerna.
Mm.
Sen har han ju fallit på ett jobbigt sätt ur ett blågult perspektiv. Men man får inte glömma bort vad han gjorde för
Stefan Persson var ju väldigt bra. Vi var inne på Lauson.
Mm.
Men ja, nej, Klingberg är nog där.
Mm.
Klingberg är ju en av...
Hampus Lindholm kommer ju vara där i slutet av sin karriär, känns som. Om han vinner med Boston till exempel.
Ja, men han ska göra mycket. Man glömmer bort hur bra John var under några år i Dallas. När han liksom var den kanske bästa offensiva backen i hela NHL.
Ja.
Och han har ju 2 sjätteplatser i Norris som bäst, tror jag.
Ja, de som definitivt kommer vara där om inte något allvarligt händer med typ långtidsskador och så vidare, det är ju Rasmus Dahlin. Alltså,
ja, jo.
Det finns väldigt mycket som talar för han i det långa loppet.
Okej, okay, forwards då?
Ja, men visst, de har varit dåliga, men jag tycker att Elias Pettersson förtjänar centerplatsen.
Ja, den enda utmanaren är väl Mika då, kanske. Elias Lindholm är alltid med.
Ja, Eriksson Ek också, kanske.
Nej.
Tycker du inte det? Alltså nästan en poäng per matchspelare. Några tycker att han förtjänar att nämnas i Selke-snacket. Jag såg att han låg typ topp 10 på någon sån här preliminär lista.
Mm. Jo, men jag landar ju alltid i det här och det har vi pratat om förut. Men det är svårare att vara bra offensivt. Och det ska värderas högre. Sedan Elias har inte varit dålig defensivt heller.
Eriksson Eik menar du det?
Nej, Pettersson.
Ja, Pettersson,
det jag menar att Pettersson har liksom varit den mest produktiva svensken, men har inte heller varit dålig defensivt.
Nej,
och då blir det för mig, och framförallt har han varit mest produktiv i en ganska jobbig miljö där han liksom inte alls har spelat, han spelar inte, de har inte liksom lastat in allting i en kedja och sådär. Han spelar mycket med Kosmenko och Michejev. I alla fall bara på sin, jag har faktiskt inte koll vad
han spelar med J.T. Miller också nu på slutet.
Ja,
Kuzmenko och Miller,
och det är ju
på frågan
om det är en bra grej eller inte med tanke på Millers upp- och ner säsong. Men eller mycket ner, men
nej, nej. Men jag kör, alltså jag tycker också Elias här, och det är anmärkningsvärt att han är 18 poäng ifrån sitt poängbästa i NHL, och det återstår halva säsongen.
Nej, det är jättebra. För mig är Mika närmast, Elias trea. Sibania har ju producerat lite mindre, men är ju alltjämt en spelare som får större ansvar i liksom, olika situationer. Så att han är ju också väldigt nära på mig.
Sen skulle jag nog vilja sätta ut den i mitt huvud i alla fall näst bästa svensken. Tredje bästa svensken kanske. Den här säsongen på en av kanterna, och det är William Nylander. Jag tycker att han är given på forwardsplatserna bredvid
tredje, ja, det var snällt.
Ja, men så här, Erik Karlsson, Ullmark, Dahlin, ja, där. Ja. Och sen Nylander. Alltså, jag skulle nog kunna ha Nylander före... Nej, jag var på väg att säga före Ullmark, men det tycker jag faktiskt inte. Du har nog rätt, han är nog fyra. på den.
Ja, man kan bli lätt förblindad och får, för man ska komma ihåg att det är tre spelare som du nämner nu som alla i diskussionen var topp tre på sin position i hela ligan, och det är inte William Nylander.
Nej, det har du rätt i, men jag tycker att i det här Toronto-laget som har varit väldigt bra, så har han under långa stunder varit den bästa forwarden.
Ja, då. Framförallt så har ju Matthews notabelt haft en liten trögast. Marner har ju också stundtals varit riktigt bra, men Nylander har varit, ja, du som du säger, i långa stunder deras bästa forward, så att jag det går att hävda att han är den mest givna forwarden i det här laget.
Ja, men du köper att han ska ta en av dem? Ja,
absolut.
Höger platsen kanske?
Ja, så öppnar vi har ju inte så noga med det. men för jag tycker att den här sista, om vi då ska tänka.
Ja, den är svår.
Ja, exakt.
Vi har ju, som jag ser det, två namn i alla fall. Kanske tre.
Ja, jag tycker det bara är två. Jag tycker att det är Jesper Bratt och Filip Forsberg. Vem är din bubblare?
Min bubblare är faktiskt André Burakovsky. Och jag tycker att, alltså sett till det han bidrar med i Kraken, att han är deras första gubbe till höger i PP till exempel. Han spelar första kedjan, han spelar, visst det är ganska bekväma offensiva minuter, men han har ju faktiskt tagit ytterligare ett kliv i sin poängproduktion jämfört med de underskynda roller han hade i Colorado och Washington, och visat att han kan vara en poängspelare i NHL. Och jag tog inte det för givet när den här säsongen startade. Det var lite så här upp till bevis. Kan han ta den här framskjutna rollen eller inte? Och det tycker jag han har gjort. Så han är ändå där i utkanterna av diskussionen, tycker jag. Även fast både Bratt och Forsberg, som du säger, kanske sticker ut lite mer. Filip, framförallt tack vare sin sista en och en halv månad, han var ju direkt svag i början, ska vi säga.
Mm.
Och Bratt har väl kanske haft lite motsatt utveckling. Han var otrolig från start och sen dippat lite, precis som Devils.
Ja, jag tror att jag skulle landa i Filip Forsberg, och det, sättet jag tänker det här är att han och Bratt har producerat snarlikt. Bratt lite mer poäng totalt sett. Filip lite mer mål. Båda ett snäpp före Burakovsky-produktionen. Och också med lite mer press på sig. Framförallt i fallet Filip, som allt jämt är deras viktigast får i Nashville. Och som inne på, Bratt spelar i ett lag som i början av säsongen var ligans ett av de absolut bästa. Han spelar, oavsett om han spelar med Hischier eller Jack Hughes, så spelar han med en spelare som är en toppcenter i ligan.
Vilket Filip inte gör då.
Nej.
Nej, jag köper det.
Och därför så landar jag nog att det Forsberg gör, sett i kontexten, gör att han förtjänar platsen. Men Bratt är ju... Jag är väldigt svag för Bratt.
Jag skulle nog ta Bratt faktiskt. Alltså du säger att han har ju Hischier och Hughes kväll efter kväll, men nu ska vi inte ta in förra säsongen, men ser man till de underliggande siffrorna så var han ju egentligen mer betydelsefull än de förra säsongen. Och jag tycker att han är ju en av de som tillsammans med Hughes då, som driver hela deras offensiv, och de är tvåa i sin division. Och jag tycker att de där första två månaderna verkligen höjer honom över Filip, som jag tycker, som du säger, han har varit bra på slutet. Till exempel målet han gjorde mot Toronto, såg det?
Mm. Det var riktigt
alltså kyl. Den kylan att hålla i, och sen runt Matt Burry och sen in i mål. Det var väldigt
bra pondusfirande också.
Ja, upp mot publiken. Ja. Jag är här.
Kombo.
Ja.
Jo, men och det här är svårt, för generellt sett så föredrar jag ju kanske speltypen som Bratt där, som är en mer, han skapar ju mer, han är ju mer av en spelfördelare än vad Filip är.
Jag blir förvånad när du säger det. Jag vet ju hur högt du håller Filip och hans X-faktor-värde.
Jo, men skillnaden är att Filip har förmågan att skapa saker på egen hand. Medan Bratt upplever han större förmåga att kanske lyfta sin omgivning lite grann. Mm. För att han har den här, han är en väldigt skicklig playmaker, väldigt bra give-and-go-spelare. Medan Filip är mer av en väldigt bra skytt, en väldigt bra en-mot-en-spelare. Man ska inte ta det för givet liksom. Vad han gör och vad han gör på egen hand. Så att, men Bratt är inte ett dåligt val heller. Det är ju svårt i och med att de är så pass olika spelartyper.
Men vi måste komma överens här.
Ja.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Ska vi klunsa om det? Eftersom att jag avbrott och du har Forsberg.
Ja, brinn... Ja,
men... Eller så här. Målet i natt mot Toronto kan få avgöra det här. Mm. Filip tar den. Då har vi alltså Forsberg, EP och Nylander framåt. Och sen har vi Dalin Karlsson, Ullmark. Där har ni halva säsongens svensk femma. Vi har ju ingen tränare tyvärr att utse. Vi har ingen headcoach, om ni inte visste det.
Än. Nej,
i världens bästa tar... Har vadå?
Samhallen.
Ja, Sveriges förbundskapten. Nu ser jag att tiden har sprungit iväg här.
Bra förtydligat här. Hur många av våra lyssnare tror inte vet det?
Säkert någon som fortfarande tänker att det är väl Grönborg eller någon som...
Leif Bork.
Borken. Han var ju inne och snurrade där ett tag.
Ja.
På 80-talet. Kan det vara 86? Han var Tre Kronor förbundskapten i typ 3 månader.
Han hade ju en Kanada Cup. Var inte det 81?
Ja, det kanske var så tidigt. Var det innan Djurgårds- och Mora-tiden? Jag skulle vilja säga att han Tre Kronor förbundskapten, alltså den tiden var mellan Djurgården och Mora-jobbet, skulle jag vilja säga.
Förlåt Leif om du lyssnar, att vi inte har koll på din serie.
Tiden har sprungit iväg. Jag måste hämta barn, inser jag, om 12 minuter. Så att vi skippar lyssnarfrågorna för den här gången. Vi hade tänkt ta med några som har ramlat in här på vår mejladress adam.johansson@expressen.se och även Instagram och Twitter. Väldigt roligt att ni fortsätter höra av er. Vi sparar dem till nästa vecka, Jontan. Det låter väl bra.
Mm. Så du slipper gåta den här gången också. Grattis.
Är du så snäll med mig alltså?
Ja, du hinner ju inte.
Nej. Det är om du är väldigt snabb. Men sen ska min...
Nej, men vadå? Nej, jag kan vara snabb, men du kommer ju absolut inte vara snabb.
Jag kan ju vara snabb. Okej, vi sparar den också då till nästa vecka. Tack för den här gången. Det blev en halvtidssummering av säsongen 22-23. Jag tyckte det var skoj, Jontan.
Vad bra. Det är
inte att du
kul.
Eller?
Jo, det viktigaste är att du har roligt.
Är det verkligen det viktigaste för dig?
I hela världen.
De barmhärtiga hörnet.
Viktigare än krig på jorden är Fredrik.
Jag tror att vi ska avrunda nu.
Ja.
Tack för att ni lyssnade på veckans avsnitt. Vi är tillbaka om några dagar igen. Puss och kram på er.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.